Ja, Jesus, vi tackar dig för idag. Tackar dig, Jesus, att vi får samlas i ditt namn. Herre, vi ber just nu för den här stunden tillsammans i ordet. Och Herre, vi ber att du skulle vara trofast som du alltid är. Att undervisa oss, Jesus. Och vi vet absolut ingenting så som vi borde veta det, skriver du ditt ord, Herre. Och Herre, vi ber idag att vi skulle tala, eller du skulle tala till våra sinnen, våra hjärtan, våra själar. Herre, du ser alla de saker som finns inom oss, som vi tänker på, som vi brottas med, som vi kämpar med på olika sätt. Herre, vi ber att du bara rensar allting, Herre, och ger oss ett färskt tilltal från ditt ord. Herre, vi ber att du skulle upplyfta oss idag, Herre. Som det står i Psaltaren 119:25, att ditt ord vederkvicker oss och lyfter oss ur stoftet där vi krälar. Och Jesus, vi ber bara att du verkligen tar hand om oss idag, Jesus. Tack för var och en som har kommit. Herre, vi ber att vi skulle ha gudomlig koncentration, fokusering på det som sägs. Vi ber att jag skulle vara ledd av dig, din ande, att tala ord som bygger upp och som friköper våra själar, Jesus. Signa de här verserna i ditt namn. Amen. Matteus 4. Och det är 11 stycken verser där. Och jag tror jag gör så här att jag läser några verser i taget och kommentera lite grann. Sedan fördes Jesus ut av anden i öknen för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Och jag tänker det här är en ganska märklig berättelse som många har funderat över. Varför skulle Jesus frestas? En del säger att han frestades helt enkelt därför att Gud ville visa, eller rättare sagt bevisa, att han inte kunde synda. Andra säger att han fördes ut i öknen för att frestas därför att han kunde verkligen synda, men det skulle bara bevisas att han kunde stå emot den frestelsen. Och om ni tittar på bibelkommentarer och annat så kommer ni att se att ungefär hälften av varje, så jag kan inte säga vilket. Personligen tror jag inte att Jesus kunde synda i den bemärkelsen. Visserligen så var han en människa på det sättet att han var utsatt för alla frestelser och så vidare. Men det är lite av en parentes. Men här står det att efter de här 40 dagarna så blev han hungrig. Och han blev då frestad av djävulen. Och jag tänkte på att den här syftet med den här frestelsen, att Satan ville naturligtvis bevisa att människans fall, Adam och Evas fall, har haft framgång. Med andra ord att Jesus som människa var föremål för den här frestelsen och det var möjligt för honom att få honom att gå bort från Guds vilja. Jag tänkte på hur vi i varje situation på något sätt vill det är två saker som vi egentligen kan uppleva i en frestelse. Och den ena, den är Guds uppståndelsekraft. Och den andra är egentligen fallets konsekvenser. Att vad vi än gör, om vi faller i för en frestelse, då vet vi också att det här är fallets konsekvenser. Vi är benägna att synda, men samtidigt i detta misslyckande eller fall så kan vi också uppleva Guds uppståndelsekraft, vilket är fantastiskt. Och jag tänker på hur vi ofta när vi blir frestade så vill vi gärna tänka rationellt och praktiskt. Ni vet liksom hur på något sätt anpassade vi är att tänka liksom så här och det här. Vi pratade om det precis innan här också, liksom hur atmosfären runt omkring oss på något sätt vill diktera vad vi ska tänka, vad vi ska säga, vad vi ska göra. Och vi kommer att göra det. Vi kan vara kristna, vi kan vara födda på nytt, men vi kan ändå vara influerade av den här världens sätt att tänka. Och vi är det. Men när vi hör predikan förkunnas, tron kommer av att höra predikan i Romarbrevet 10:17. Då händer någonting. De här fästena, de bryts ner. Bibeln kallar dem för ett andligt vapen. Så de bryts ner och vi kan helt plötsligt tänka med Gud. Ni vet hur det är ibland. Vi har tänkt fel på ett område om någonting. Hur länge som helst. Och liksom vi kan inte komma ur det här rationella tänkandet. Så helt plötsligt så gör Gud någonting och puff, så är det bara borta. Och vi kan tänka klart. Och det är predikan och det är bönen som är de här andliga vapnena som bryter ner de här fästena som hindrar oss från att känna Gud fullt ut. Och jag tänker på hur vi är oberoende som människor. Det är intressant att ordet oberoende är ibland positivt. Vi vill vara oberoende på ett gott sätt eller på ett positivt sätt. Men vi är också oberoende av Gud. Och det är inte bra. Och vi säger, okej Gud, jag gör vad jag vill. Och Gud säger, okej, du gör vad du vill, men du måste också leva i konsekvensen av dina beslut. Det här är spelreglerna. Efter att Adam och Eva föll så ser världen ut på det här sättet. Och ni kan välja fritt vad ni vill göra. Men ni måste också räkna med att det finns konsekvenser. Och jag tänkte på hur vi vill gärna bygga upp vår egen Gud. För de som har varit kanske i Indien eller många andra platser i världen där man har en väldigt konkret avgudadyrkan med små statyer som man tillber och allt vad det kan vara, att de här gudarna, de måste ibland så där påminnas om att de är gudar. Exempelvis de måste väckas upp, en liten klocka, ding 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 liksom. Nu är det dags att vakna här, guden. Och liksom att en avgud är egentligen bara en reflektion av min egen fallna natur. Alltså att människan, vi är skapade till Guds avbild i första Mosebok 1:27. Vi ska reflektera Gud och hans härlighet. Vi är inte Gud, men vi är som Gud i bemärkelsen att vi är skapade till hans avbild. Och vår uppgift är egentligen att lära känna Gud så som han är, så som han har uppenbarat sig själv i sitt ord. Och när vi gör det, då omformas vi till hans avbild i Romarbrevet 8:29. Vi blir mer lika honom. Och det är det vi ska göra, men vad gör människan som är oberoende av Gud? Jo, vi skapar oss avgudar. Och vad är en avgud? Jo, det är en reflektion av vem jag är i köttet, vem jag är i Adam. Vem jag är i mitt fallna stadie. Och de här gudarna, de är liksom anpassningsbara. Ja, titta, här är min gud liksom. Och den här guden har de här och de här egenskaperna. Jag vet inte, jag hör olika siffror hela tiden. Men jag har hört att det finns flera hundra miljoner gudar i Indien. Ungefär som att det finns en, det är som när vi går till en ett stort varuhus liksom. Det finns produkter för alla önskemål. Det finns gudar för allt. Och jag tänker just på det här liksom att även då vi bekänner oss till Bibelns Gud och den kristnes Gud eller den kristne guden, så kan vi ibland skapa oss avgudar i våra hjärtan och i våra sinnen i bemärkelsen att vi formar Gud till vad vi vill att han ska vara. Jeremia står det 8 gånger att de vandrade i enlighet med sina egna hjärtans fantasier. Att den Gud som de tillbad, det var Bibelns Gud, det var Israels Gud. Men i själva verket var det inte det, utan det var sina egna hjärtans fantasier som de kallade Gud. Och den kristendom som vi ofta träffar på idag, det är en kristendom som har en Gud utan vrede, utan rättvisa. Ja, han är god, han är kärleksfull, det är inga problem. Vi kan leva liksom tvärt emot vad Bibeln säger, inga problem. Ja, Gud har ingen, det finns ingen rättvisa på det sättet. Han förstår, etc, etc. Och vi vill också framställa en människa utan synd. Bibeln säger hur klart som helst att människan är en syndare. Punkt slut. Det finns inga undantag. Det finns inga sådana här halvfabrikat. Alla är syndare. Men en annan sak som vi också vill frambära i den här kristna tron, det är en Jesus utan ett kors. Om ni vet vad jag menar med det. Alltså en Jesus utan kors i bemärkelsen att Jesu död på korset var inte absolut nödvändig. Det säger vi. Han var ett substitut. Ett substitut betyder att jag ersätts. Alltså jag var föremål för Guds vrede som syndare. Och jag hade fått ett straff utmätt för denna synd, nämligen döden. Och då menar jag inte bara den fysiska döden, utan den andra döden, den eviga döden. Det var straffet. Oavsett hur lite eller mycket jag hade syndat, det var straffet. Men Jesus tog den platsen. Han ersatte mig som detta, som den som tog straffet på sig i Jesaja 53. Och han blev straffad så att jag och ni och vi alla kristna kan gå fria. Och men Satan säger att liksom, nej, men korset var, Jesus dog som ett exempel på en människa som var osjälvisk, som kunde gjort det här för sitt ideal. Men det var inte nödvändigt. Jo, det var absolut nödvändigt enligt Bibeln. Och en Gud utan vrede, en människa utan synd och en Kristus utan ett kors. Det är liksom den kristendom som vi många gånger får presenterad för oss. Och det är intressant här att se hur Petrus, om ni kommer ihåg vid ett tillfälle när Jesus berättade om hur han var tvungen att bli detta syndoffer. Och vad säger Petrus? Jo, han säger, nej, bort det, Herre, att du skulle gå till korset. Och Jesus vände sig till honom och säger, gå bort från mig, Satan. Men vänta lite nu. Hur kan Jesus som var god och snäll och kärleksfull kalla sin egen lärjunge, ledaren för lärjungarna, Satan? Och det är inte det att han var Satan, men det var Satan som talade genom honom. Men det var ju rationellt. Skulle inte vem av oss här ikväll ha sagt, om vi hade fått höra liksom att Jesus skulle gå till korset, skulle inte vi fått höra, eller skulle inte vi ha sagt nej, ta det lugnt liksom, gör inte det, var en god person, ge oss ett gott exempel, driv ut romarna så att vi får sätta upp vårt rike, och så vidare och så vidare. Det var rationellt. Det var inte liksom så här, Petrus liksom, hur kan du säga sådana där saker, hur dum är du egentligen? Jag tror att vi skulle allihopa ha sagt det. Vi tittar på lärjungarna och tror att de var några slags idioter. Men faktum är att de var det. Men vi är lika stora idioter. Därför att vi är lika rationella. Det var inte det att de ville liksom något ont. Men de lyssnade på Satans argument. Och det gör vi också oftast. Vi lyssnar på hans argument. Och han sa nej. Och jag tänkte just på det här att när vi identifierar oss med Kristus, när vi identifierar oss med hans död på korset, det är då som vi blir förföljda. Paulus säger att om jag inte predikade korset, Då skulle jag inte uppleva någon förföljelse. Och det är samma sak. Vi kan vara hur goda vi vill. Hur goda vi vill. Läs Dagens Nyheter och se om alla goda människor som försöker att upphäva sig i den här världen och säga, åh, titta vad gott vi gör. Åh, och alla applåderar. Fantastiskt. Vad mycket pengar vi ger till det och det ändamålet och hur mycket tid och allting. Men börja att tala om att Gud är vred över syndaren. Börja att tala om att människan är en syndare. Börja att tala om att ingen försoning för människan finns utanför Kristus och han som dör på ett blodigt kors. Då blir det en helt annat ljud i skällan. Och Satan ville ta Jesus ut. Eller det var en helig ande som ledde honom ut. Men när han kom och frestade, så ser vi hur han ville introducera honom till hans religion. Och titta på här. Tre saker som vi hittar här. Först i verserna 3 och 4 så säger han. Då kom frestaren fram och sa det till honom. Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Och det är ganska otroligt hur brödfokuserade vi är i den här världen. Liksom att det sas under romarnas tid att ge folket bröd och skådespel så är de nöjda. Och på den tiden så fanns det faktiskt oftast gott om bröd och mat och gladiatorspel och kolosseum som gjorde de här. Hur mycket mer välfyllda, åtminstone i västvärlden, är inte frysboxarna och kylskåpen? Och hur stora är inte tv-skärmarna idag med all tänkbar utrustning? Jag tänker de här 52 tummar. Liksom det är som en hel vägg. Och man bara sitter och stirrar i de här med 100 kanaler och massor av mat. Jag bryr mig inte om någonting vad som händer där ute. Bara jag har mitt bröd, bara jag har mitt skådespel, så får de göra vad de vill med sina beslut där ute. Och det är intressant att se hur Satan föreslår här till Jesus att han ska gå utanför Guds vilja för sina behov. Han säger, du är ju hungrig. Vem ledde dig ut i öknen? Den helige ande, Gud. Om du är hungrig och du är Guds son, du vet vilka resurser du har, varför tar du inte och förvandlar de här stenarna till bröd så blir du mätt? Men Jesus visste vad som var rätt i situationen. Han visste att Gud hade en utrustning för honom. Och jag tänker på hur det står i 1 Timoteus 2:4 och också i 2 Petrus 3:9 att Gud vill att alla ska bli frälsta. Gud vill att alla ska bli frälsta. Och det är hans vilja. Men ibland så frångår vi det här på något sätt och säger nej, men det finns andra vägar till Gud och det finns andra möjligheter att bli frälst. Men det gör det inte. I Apostlagärningarna 4:12 så säger skriften att det finns inget annat namn givet som genom vilket vi kan bli frälsta än Jesu namn. Mm. Och världen är full av religion. Världen är full av idéer om hur vi kan nå upp till Gud, hur vi kan vara goda, hur vi kan göra det ena med det andra. Men han säger, detta är Guds vilja, att människor ska bli frälsta. Och det står att Gud dröjer, han väntar. Och vi samtalar om, vi ser hur den här världen blir allt mer gudsfrånvänd och allt mer kaotisk på många sätt. Och vi undrar vart är vi på väg, och vi vet vart vi är på väg. Vi är på väg till den dag då Jesus kommer åter. Och men det står att han dröjer för att flera ska komma till tro. Han dröjer, han väntar tålmodigt. Och Det är så lätt för oss att inte tro på att Gud kan förse oss med det vi behöver. De naturliga behoven, de fysiska behoven och så vidare. Men vi har ett löfte i Matteus 6:33 att om vi söker Guds rike först och hans rättfärdighet, då ska allt annat tillfalla oss. Och vi tror verkligen detta, eller hur? Och, men här frestar han om. Han säger, gå utanför Guds vilja för att få din hunger tillfredsställd. Eller för att få ditt behov mött. Och den nästa här, det är verserna 5 till och med 7. Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade, om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska ge sina änglar befallning om dig och de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Men Jesus svarade honom, det står skrivet, du ska inte fresta Herren din Gud. Och här ser vi att han vill att han ska gå utanför Guds plan för sitt liv. Gå utanför Guds plan för sitt liv. Och det var Guds plan att han skulle komma in i den här världen. Han skulle utföra de här messianska undrena. Folket skulle se det. Och de skulle få ta ställning till huruvida han var Messias baserat på vad de kunde i skriften. Men det fanns en folklig tradition i Israel vid den här tiden som sa att när Messias kommer så ska han liksom bara en dag komma inseglande i templet. Och det trodde man, och djävulen visste det här, och han sa till Jesus, varför, när han stod uppe på den här höjden, varför kastade du inte liksom bara in i templet just nu? Och folket kommer att ta emot dig. Du är ju Guds son. Men det var inte Guds plan att han skulle uppenbaras på det sättet. Precis att på samma sätt som det inte är Guds plan att han ska öppna himmelen just nu och visa, här är jag, liksom, tro på mig, som alla människor. Ja, om jag såg Gud, då skulle jag tro. Jaha, okej. Men även om någon kom tillbaka från de döda, står det i Lukas, så skulle man inte tro om man inte har trott Mose och profeterna, det vill säga skriften. Så människans otro har inte att göra med om man ser. Demonerna tror i Jakobs brev 2:19 och bävar. De tror att Gud existerar, men de tror inte på honom ur ett frälsningsperspektiv. Och jag tänkte på det här. I Malaki 3:1 står det så här, den herre som ni söker ska plötsligt komma. Och ni vet att det var 400 tysta år mellan att Malaki skrevs och att Johannes döparen uppträdde. 400 år då ingen inspirerad profet uppstod i Israel. Men det var inte tysta år i bemärkelsen att Gud var inaktiv. Tvärtom var han väldigt aktiv. Han formade romarriket. Han byggde vägar. Han formade den romerska militären så att man kunde resa på de här vägarna tryggt. Han tillät att hela gamla testamentet blev översatt till grekiska. Och grekiska var på den här tiden som engelskan är idag. De flesta kunde lite eller mycket av det. Och man kunde alltid hitta en tolk och så vidare. Så att när det var dags, då kunde Paulus resa över hela medelhavsvärlden. Och sprida evangelium väldigt snabbt. Och Gud var inte inaktiv. Gud var inte tyst i den bemärkelse. Men det fanns ingen inspirerad profet. Så det sista hoppet man hade, det var Malaki. Och man talade om att den herre som ni söker ska plötsligt komma. Och därför hade det här uppstått. Att han skulle stå på den här men han skulle komma in i templet. En dag när de var där och väntade på sin messias och bad. Och, så skulle han bara komma. Och där var han. Och djävulen visste det. Han visste vad folket tänkte. Hur så här kan du bli populär? Men Jesus sa, du ska inte fresta Herren din Gud. Jag är Gud. Jag är sonen, jag är den andra personen i treenheten. Men i min mänsklighet så har jag underordnat mig faderns plan 100%. Och jag kommer inte att frångå det. Det är Guds vilja att vi ska lära känna honom i hans plan. Och det är endast där vi lär känna honom. Tänk hur svårt det är ibland att stanna i planen. Vi är ofta så frestade liksom att göra någonting annat och tänka som Petrus liksom. Ah, Jesus, inte ska du gå till korset. Och vi säger dem själva, ah, inte skulle vi gå till korset och bli korsfästa, vårt kött liksom, utan vi väljer den enkla vägen. Vi väljer liksom det här smidiga sättet. Vi vet vad människorna förväntar sig. De förväntade sig att Messias skulle komma in i templet där och säga, här är jag, Messias, den som ni har väntat på. Men han sa, jag gör det inte. Och det tredje och sista här i verserna 8 till och med 10 står det att därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade, allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sade Jesus till honom, gå bort Satan, till det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Och vers 11, då lämnade djävulen honom och se änglar trädde fram och tjänade honom. Här försökte han att fresta honom att leva utanför en relation med sin fader, med den helige ande. Och det är fastställt i Guds plan att Jesus ska ärva alla riken. Vi ska inte fördjupa oss i det just nu, men i tusenårsriket som kommer efter vedermödan så kommer Jesus att regera och styra över alla riken i världen. Han kommer att ha sin tron i Jerusalem, Davids tron, och han kommer att få alla riken i sin mänsklighet. Måste förstå att som andra personen i treenheten så hade han allt redan innan. Men i sin mänsklighet ärver han allt. På grund av sin lydnad till faderns plan så får han allt detta. Men inte innan korset. Och vad säger Satan? Jo, han säger, du kan få detta innan du går till korset. Du kan få den här härligheten som kungarnas kung redan nu om du faller ner och tillber mig. Ära utan korset. Det är vad Satan erbjuder troende kristna. Ära utan korset. Du kan gå förbi korset. Du behöver inte korsfästa ditt kött. Du behöver inte göra det här. Du får allt det som Gud har tänkt att ge dig av mig utan korset. Men vi vet att det inte är sant. Det fungerar inte på det sättet. Det är inte Guds plan. Och Guds vilja är att vi spenderar evigheten med honom i himmelen. Det börjar redan nu. Vi förbereds redan nu. Och en del säger, ja men okej, men jag är frälst. Liksom. Jag har en pånyttfödd ande. Inga problem. Liksom. Varför skulle jag bekymra mig för de sakerna i detta livet? Men det är viktigt. Därför att man säger att vi omformas. Vi citerar det i början av budskapet här. Romarbrevet 8:29. Vi omformas till hans avbild dagligen. Vi vandrar inte i våra egna hjärtans fantasier. Eller tyvärr gör vi det, men vi ska inte göra det. Det är inte Guds plan, det är inte hans vilja att vi ska göra det. Utan vi ska omformas till hans avbild redan nu. Så att vi i evigheten kommer att se honom så som han är. Och i andra Korintherbrevet 4:4 så står det att Satan är denna världens gud. I Johannes 12:31 så står det att han är denna världens härskare. Han har makt. Men han har inte all makt som Gud har. Han har bara den makt som han har fått sig tillskriven enligt spelreglerna. När Adam sålde rättigheten till den här världen som Gud hade satt Adam att regera över. Den första Adam. Nu sålde den första Adam de här rättigheterna till Satan. Och han är denna världens Gud under den här tiden. Och han kan befordra oss. Ibland säger vi, ja men jag fick ett nytt jobb och jag tjänar 3 gånger så mycket där som jag gjort tidigare. Det måste vara Guds vilja. Det måste inte alls vara Guds vilja. Det kan vara Guds, eller förlåt mig, det kan vara fiendens plan att få oss bort ifrån Guds plan. Ibland kan det vara Guds vilja. Men vi är så rationella, vi är så naturliga i vårt tänkande. Men vad är Guds plan? Inte att vi ska gå förbi korset som Satan ville att Jesus skulle göra och han vill att vi ska göra. Men vad är det han säger? Jo, han säger att vi kan få allt det här utan korset. Min plan är lika bra, men det finns inget lidande i den. Min plan är lika bra, plus att du får äta av kunskapens träd på gott och ont. Därför att Adam och Evas lögn, det som de fick, det var ju naturligtvis att men om Gud är så god, varför frånhåller han er då den här frukten? Varför ger han er inte allt om han nu är så god? Och det är samma sak liksom. Varför tillåter Gud cancer i ditt liv? Varför tillåter Gud skilsmässa i ditt liv? Varför tillåter Gud lidande i ditt liv? Varför tillåter Gud arbetslöshet? Varför tillåter Gud det här och det här? Om han är god skulle han inte ge allt. Så Satan vill alltid vrida oss bort från Gud och gör oss bittra mot Guds plan. Säg att Guds plan har bara fört elände med sig. Här är du Jesus, hungrig i öknen. Och du kan inte omvandla de här stenarna till bröd. Och du kan inte kasta dig in i templet och bli mottagen som Messias. Och du kan få alla rikena. Om du inte går till korset, du får dem av mig just nu. Om du bara faller ner. Vad vill inte Satan ge oss idag om vi kapitulerar inför de här villkoren och säger okej, jag faller ner och tillber dig. Och det behöver inte vara bokstavligen i bemärkelsen att vi blir några djävulsdyrkare, utan vi kan bli underbara humanister och rationella tänkare som har en kristendom som en Gud utan vrede, en människa utan synd och en Kristus utan kors. Det är vad han vill erbjuda. Och jag tänkte på det här att ända in det sista, jag tror jag läser det bara för att få hejd på mig själv här. Matteus 27 42-43. Jesus är korsfäst. Han hänger på korset. Bara några få tappra kvinnor finns runt honom, och de som naturligtvis hade korsfäst honom. Och de skakar på sina huvuden och säger att om du nu är Guds son, vad gör du där? Och då står det så här i vers 42. Andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset. Då ska vi tro på honom. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom. Och om man har honom, om han har honom kär. Han har ju sagt, jag är Guds son. De hånade honom in i det sista. De hånade honom och sa att om du är Guds son, kom ner från korset. Och det är precis det som den här världen säger till oss. Det är precis så som de ljumna kristna säger till oss. Vad håller ni på med? Varför ska ni liksom lida och hålla på med de här grejerna? Varför är ni inte bara som normala människor? Det är väl okej att gå till kyrkan någon timma på söndagen och tända ett ljus och be för hela världen och vad det nu kan vara. Jag vet att jag låter sarkastisk, men, och jag är det också på ett sätt, men även de som går en gång i veckan och tänder ett ljus, om det är Guds sökare så kommer man att hitta Gud, därför att den som söker, den finner. Men man blir inte frälst av att tända ljus, och man blir inte frälst av att gå till kyrkan en dag i veckan. Man blir frälst av inte heller att gå till kyrkan 10 gånger i veckan, utan att tro på Jesus som sin frälsare. Och men världen hånar oss och säger, kom ner från korset. Om inte stenarna vill bli bröd, Om inte Gud ger den utrustning som du behöver eller som du förtjänar, liksom, vad ska du hålla på med det för? Om du inte liksom gör det som människor förväntar sig, som judarna i templet förväntade sig att han skulle komma. Om vi gör det, okej, bli populär, här kommer han! Jesus, fantastiskt! Messias! Eller att vi vill gå förbi korset och liksom få det som Gud har lovat oss. Därför att vad säger skriften? Att vi ska ärva allt med honom, eller hur? Allt. Ingenting är oss frånhållet. Medarvingar, Romarbrevet 8:17. Jesu Kristi medarvingar. Allt ärver vi med honom. Men hur ärver vi det med honom? Jo, på grund av att vi identifierar oss med honom på korset. Inte bara frälsningen, men också att vi korsfäster vårt kött. Vi dör till oss själva och vi upptäcker hans plan. Som finns på, ska vi säga, andra sidan korset. Och vem är Gud egentligen? Jag tänker på det ibland, liksom. Hur kan vi förstå det? Det står att han bor i ett ljus dit ingen kan komma. Och människor säger, men hur kan Gud vara evig? Och vi försöker att lista ut var Gud bor och hur stor han är och vilken färg han har och liksom alla de här egenskaperna. Liksom, där är Gud. Liksom, så att vi på något sätt kan göra honom till en avgud som vi kan kontrollera. Väcka upp honom med en klocka på morgonen och säga, Gud, nu är det dags att arbeta. Göra någonting för mig idag. Men Gud sover inte. Han slumrar inte, säger skriften. Han har alltid funnits. Jag är, säger han till Mose, den evigt existerande guden utan någon början, utan något slut. Hur kan jag förstå det? Jag kan inte. Det är därför jag är en människa, det är därför Gud är Gud. Jag kan inte förstå evigheten. Men om inte det hade funnits ett materiellt universum och det heller inte hade funnits en Gud, då hade även ingenting varit någonting. Det låter som ett filosofiskt argument och det är det också. Men faktum är att det är inte så konstigt. Men Gud finns och vår uppgift är inte att lista ut vem han är på det sättet, utan att lära känna hans hjärta. Alltså, ni kan aldrig förstå min storhet, vad det innebär, mina attribut på det sättet, men ni kan lära känna mig. Därför att jag har skapat er människor till att vara mina avbilder. Ni kan lära känna mig på ett sätt som djuren och växterna inte kan. Och faktum är att i nya förbundets tid så kan ni lära känna mig på ett sätt som inte ens änglarna kan. Därför att änglarna är inte fallna. De kan inte, behöver inte rättare sagt, ta till sig nåden. Därför att, wow, Gud är otrolig. Och vi är så privilegierade. Gud har en sån utrustning. Han vill möta varje behov. Men han gör det i sin tid. Han gör det på sitt sätt. Han vill också uppenbara sin plan för oss. Men den är inte alltid vad människor tror eller vad vi tänker i det naturliga. Och han vill också att vi lär känna honom i den här relationen vi har med honom. Men den går alltid genom korset. Alltid genom korset. Det finns inga genvägar. Och som kristna, vi kommer alltid att ha människor runt oss. En hel värld som står och observerar våra liv. Och tycker att det är väl bra att vara kristen om jag slipper att äta lugnande medel. Men de tror inte på en levande Gud. De tror inte på en bok som den levande guden har gett oss och uppenbarat. Som vi kan leva av. Leva av varje Guds ord, säger han. Han säger det liksom rakt ut att det är inte bara bröd. Och idag har vi blivit serverade underbar god mat och vi tackar Gud för det och en del av gemenskapen. Men också Guds ord. Vi äter det. Det är inte bara en dammig bok som ligger i en bokhylla liksom, som någonting. Ah, jag har en bibel där hemma. Farfars bibel liksom. Okej, det hjälper inte om det är farfars bibel om du inte läser den. Den måste komma in på insidan. Och gör den det, då händer det saker. Och det var det som den hade gjort med Jesus. Jesus var Guds ord, eller hur? I Johannes 1. Han var ordet inkarnerad. Det vill säga att det fanns inte några luckor i hans bibelkunskap. Han var ordet. Han var den vandrande bibeln. Och det fanns inte någonting som Satan kunde komma in med och säga som liksom fick honom att gå ifrån faderns utrustning, faderns plan och gemenskapen med fadern. Och det är samma sak med oss. Ibland är vi som Petrus. Och det är bara att konstatera. Men vi behöver inte vara fördömda om vi har varit Petrus eller någon annan. Och förnekat honom eller sagt liksom, nej. Jesus, inget kors här liksom, utan gör nu det du ska. Och sen har vi en bra tid tillsammans här. Men han sa, gå bort från mig Satan. Det är naturliga tankar. Och jag lovar er att Satans primära plan är inte att göra människor till djävulsdyrkare. Det är alldeles för uppenbart. Det är mycket bättre med självgoda humanister. Det är det absolut effektivaste vapnet, åtminstone i detta land. Och de säger alltid liksom, kom ner från korset. Ha en fin tillrättalagd religion. Sådär. Det är inga problem. Men tro inte på en levande Gud. Tro på människan. Tro på dig själv. Och jag säger bara, men hallå. Och Gud kan. Och han gör det också. Han kan uppenbara att vi är inte så tillräckliga i oss själva. Okej. Jesus, vi tackar dig för att du är en levande Gud. Du har gett oss ett levande ord som du säger att vi ska leva av. Och Herre, så många gånger så dras vi bort ifrån det här. Vi vill förvandla stenarna till bröd därför att vi är hungriga, naturligt, mänskligt. Vi vill kasta oss in i templet, bli accepterade av omgivningen. Och vi vill ofta inte ha gemenskap med dig via korset utan genom en mänsklig kunskap. Men det här är din plan och du visade oss vägen och du stod på ordet och du gav inte vika för hans frestelser. Utan du hade uppståndelsekraften inom dig. Du hade ordet att svara och hjälp oss här att svara med ordet. Inte mänskliga, rationella tankar utan verkligen med ordet. Det skarpa ordet som är skarpare än något tveeggat svärd. Står det i Hebreerbrevet 4:12. Som skiljer ande och själ. Herre, vi tackar dig för det. Tack Jesus att du inte frestar oss i 1 Korinthierbrevet 10:13, 12:13 över vår förmåga. Utan du bereder alltid en väg ut ur frestelsen. Så om vi skulle frestats med vad du hade gjort så skulle vi alla ha fallit redan. Men du frestar oss inte utöver vår förmåga. Och tack Jesus att ordet får bo, Kolosserbrevet 3:16, rikligen i oss. Tack Jesus. Tack Jesus. Lovad vare ditt namn. Amen.